Hej, ni lyssnar på Artists Alive med mig, 17. Och ja, det är en vanlig fredag idag, klockan är 1. Och jag vet inte hur det är med er, men jag har varit vaken typ hela dagen och hittat huskuror som inte har hjälpt mig alls. Men det kommer inte vi prata om just nu. Jag är här med en ny artist. Och hon får presentera sig själv helt enkelt. Välkommen. Berätta vem du är.
Jag heter Sofia Vivere och jag är popartist, independent kör jag just nu, och jag gör soulpop skulle jag säga, med lite lekfull touch.
Hur kom du in i musiken? Hur började det?
Alltså jag har spelat piano och sjungit sedan jag var typ, man kan ju säga sedan barnsben, men jag började spela piano när jag var 6 och sen har jag sjungit så länge jag kan minnas. Jag började ju spela för att jag frågade min mamma. Jag hade lyssnat på en sån här eftertexterna till en tv-serie som gick då när jag var 6 alltså. Och då spelade de alltid Fyrelys. Och då var jag så här, men mamma jag vill också göra det där. Och då så sa mamma att ja, men det måste du lära dig spela piano om du vill spela Fyrelys. Och sen så tog vi kontakt med en pianolärare, privat pianolärare, och så började jag ta pianolektioner. Ganska snabbt så insåg jag väl att jag tyckte inte det var så kul med noter. Och för det är väldigt mycket så här, ja, det är, man ska läsa noter, det är ett klassiskt stycke liksom. Och det tyckte inte jag var så kul, utan jag ville hellre att hon skulle spela lite och så skulle jag lyssna och spela det hon spelade. Så det var väl så, det började liksom på det sättet, och redan då skulle jag väl säga att jag började skriva mina egna låtar lite på piano och så, små melodislingor och sånt, för att jag tyckte att det var roligare att vara fri och kunna göra min egen grej istället för att bara spela efter liksom ett papper typ.
Och vad hände mellan den tiden och när du släppte din första singel? Vad hände emellan för dig musikaliskt?
Oj, det hände ett par saker.
Okej, det där var en väldigt vag fråga. Men vad fick dig att känna att du ville släppa musik? Fanns den drömmen där eller kom den senare?
Alltså, det är lite luddigt. Jag har ju liksom, som många andra, så här, börjat att göra musik. Det är kul, det är det man börjar med liksom oftast. Så att, ja, man tycker att det verkar spännande att kunna plinka lite på piano. Och sen har man gjort det. Och sen tyckte jag att det var väldigt roligt att sjunga. Sen har jag gått en skola där vi sjöng väldigt mycket. Från att jag var 9 till att jag började gymnasiet. Och då gick jag också musikestet. Så vi har ju, alltså, jag har haft musiken med mig på så sätt hela tiden. Mina föräldrar är båda ljudtekniker. Och det har varit, så de kan ju också sin grej. Jag tror att för mig att släppa en första singel, det kom nog från att jag, ska man säga, när jag var 12-13 kanske verkligen började tänka att jag vill vara artist. Jag vill stå på en melloscen, eller jag vill ha en egen konsert där jag spelar mina låtar. Och sen när jag blev lite äldre, runt 15-16, inser jag att ja, men det kommer ju inte av sig självt. Och vill man göra det, då borde man nog också ta och spela in en låt och släppa den låten. Så man har lite grejer att spela. Så det började väl där. Och det var i gymnasiet. Tredje året på gymnasiet, eller slutet på 2:an, då släppte jag min första singel.
Hur var responsen på den singeln från andra, till exempel i skolan?
Om jag ska vara så ärlig, så tror jag nog att man målar väl upp en bild av att ja, men släpper jag en singel, då blir det en hit. Jag tror den här liksom, hur ska man säga, tonårsdrömmen om att jag vill vara en artist, så här, den var så stark. Så jag visste nog inte vad jag skulle förvänta mig av att släppa en låt själv. Och jag tror att jag där och då inte riktigt förstod att skivbolag och förlag och sånt har en så stor roll i det här. Och de spelar in så mycket på hur det går för en låt och att man måste ha en strategi för hur man släpper en låt. Det är inte bara att släppa den. Men det gjorde väl jag. Jag släppte den, här är den. Take it or leave it till hela världen. Och sen så var jag jätteglad över alla kommentarer. Absolut. Det betydde jättemycket. Jag fick jättefin feedback från mina vänner och sådär. Men det var också en insikt om att jaha, men okej, jag fick runt 2-3 tusen streams. Och man kanske lite naivt hade förväntat sig att det skulle gå jättebra och att man skulle hitta ett skivbolag och allt sånt där. Så det var både en väldigt positiv upplevelse men också en realistisk upplevelse kan man väl säga. Där man insåg att ah, men okej, jag kommer nog få kämpa för att få upp det här lyssnarantalet och sådär.
Och nu har du ju släppt ett gäng singlar sedan dess. Och hur ser framtiden ut för din musik?
Ingenting som jag är liksom signad till nu. Jag kör independent. Tanken nu är ju att släppa mer musik, kan jag väl hinta om. Jag har släppt några grejer, men jag har mycket material som jag har jobbat på och inte släppt. Och sen de senaste åren, från och med att jag släppte den första låten till där jag är nu, så har jag spelat mycket mer live än vad jag har släppt musik, skulle jag säga. Så det är mycket som spelas med mitt band som jag inte har på Spotify och gärna vill få ut. Så det är väl planen framöver, att få ut det, fortsätta jobba med sociala medier, jobba med att anknyta till folk och se vart saker och ting leder.
Om du inte hade varit artist, vad hade du varit då och varför?
Oj, jag tror jag hade en liten dröm om att bli radiopratare.
Mm.
Jag vet inte om det skulle gå.
Jo, det kan vara båda.
Ja, det kan vara båda, ja. Precis, båda är liksom en svår bransch. Så jag har aldrig riktigt gett mig in i det heller. Men jag gillar att babbla. Och jag tycker det är kul att prata om saker som händer i samhället. Så jag tror att det hade nog varit min lilla dröm om jag inte gjorde musik. Jag gillar att lyssna liksom på podd och sånt också.
Du borde skaffa din egna podd, känner jag.
Absolut.
Yes.
Du får bli någon gång.
Ja, absolut.
Då är du liksom radiopratare.
Ja. Jo, vi får se hur det blir med det. Min lärare kom fram till mig, hans fru jobbar på P1, så han bara, så har du en idé, så alltså, kom fram med den till mig. Och jag bara, yes, det kan jag. Så det är typ det, men alltså, jag har ju jobbat mycket med media sedan jag var liten. Och jag känner att även om du inte vill jobba med media, liksom, om du kanske inte liksom, så kan du ändå liksom prova på det och se liksom hur det blir. För det är ju väldigt likt det här med musik faktiskt, att lära sig jag menar att producera ljud och sen veta vad som blir underhållande och inte, och kunna ha en egen röst.
Precis, jag kan tänka mig att det är mycket under ytan som inte syns. Man tror att man går in i en studio och har en nice konversation och sen är det slut i princip, men det är mycket förarbete och även efterarbete, precis som med musik. Många tror att man går upp på en scen och så sjunger man lite och så går man hem och så läser man en bok. Och det är inte riktigt så, utan det är ju mycket rodda med instrument och öva, repa. Samma sak om och om igen för att det ska låta bra de där 3-4 minuter när man står framför låten på scen liksom.
Ja, alltså jag kommer ihåg förra året, jag skulle vara förband till en rappare på en festival. Och jag kommer ihåg att jag kände att repa själv, det var så annorlunda från, jag är ju före detta barnskådis, och då var jag ju van vid att under rep att jag hade producenter, regissörer och så vidare som berättade för mig vad jag skulle göra hela tiden. Så att liksom vara själv och styra upp egna reptider och se till att jag faktiskt ja, men repade och att det lät bra, att jag hade en röstteknik som fungerade. Det var så annorlunda för mig. Att jag kände att liksom, alltså jag förstod inte hur mycket förberedelser det krävs för att kunna, ja, men vara på en scen i 10 minuter, en kvart, och uppträda med sin musik.
Ja, verkligen. Och jag tror att det är någonting som är en svår sak att hitta balans i som artist, speciellt som independent, att man jobbar, man är sin egen chef. Och det är någonting jag har haft väldigt svårt med också själv, och hitta hur mycket ska jag jobba, för det kan ju slå över åt det ena eller andra hållet. Antingen så jobbar du för lite, eller du repar för få gånger och det blir helt enkelt inte tillräckligt bra sen när du väl ska spela, eller så repar du för mycket och gör massa andra grejer och det blir bara, du tar aldrig slut på jobb. Där jag också tror många hamnar i den situationen där man bara jobbar in till på kvällen, och sen det första man gör när man vaknar att man jobbar, för man är sin egen chef och man är sitt eget business, så man har hela tiden det i huvudet och man kan inte heller relaxa och koppla bort från det. Också sådana, också att ta beslut som sin egen chef är ju svårt, för att du ska ju på något sätt avgöra vad du behöver bli bättre på, och då måste man vara väldigt objektiv och kritisk mot sig själv, vilket kan vara väldigt svårt, speciellt om man är inne i en dålig period eller om man känner att man har dålig självkänsla. Då har man ingen lust att leta fel i sig själv.
Och det känner jag, alltså från början var det väldigt, väldigt obehagligt och läskigt för mig att verkligen kunna vara sin egen chef, för att jag har inte koll på tid alls, eller är liksom jag alltså vimlar bort liksom hela tiden, och det är jättesvårt att kunna liksom vara konkret med sin tid och få jobbet gjort. Var det något läskigt eller något problem för dig?
Alltså jag håller med jättemycket, jag är likadan. Jag tror att så här, hur ska man säga, citationstecken, vi kreativa människor som är mer kreativt lagda, det är ju lite flummigt, och jag tycker det är lite det fina också, man att göra musik eller att komma på content till en podd eller att prata så här, det är flummigt, det är kultur, det ska vara subjektivt, för det ska vara med feeling liksom. Och då upplever jag också att själv är jag väldigt mycket feeling i allt jag gör. Så att om jag sitter och övar eller om jag sitter och ska mejla till folk, då blir det lätt att man kanske börjar nynna på någon melodi, och sen så blev den där timmen ett jam vid pianot istället. Som kanske inte är så business-effektivt. Men samtidigt tror jag man ska vara lite förlåtande för sig själv där, i och med att man är inom en kulturbransch och man är kreativt lagd. Så att vara kontorsnissen som bara jobbar efter tider, perfekt. Jag menar, det kanske inte, man kanske inte är den personlighetstypen, och då, det är fine, det får vara så. Så länge man får jobbet gjort, om det nu är så att jag skriver min låt i duschen eller om jag skriver den på en bestämd tid, det får väl kvitta liksom, så länge det blir en bra låt.
Jag känner att det är ju väldigt mycket av de här 9-5 jobben som verkligen inte stämmer in på kreativa människor. Och ja, nu vet jag inte vad jag ska komma med här, men jag känner att det är ett jättestort dilemma för mig som kreativ person att kunna sätta mig in i det. För att för några år sedan var ju det värsta jag kunde tänka mig, ett kontorsjobb liksom. Men nu så känner jag liksom, när jag vet lite mer vad till exempel medieyrket innebär och musikbranschen innebär, så känner jag liksom, jag skulle vilja ha en release och sen bara försvinna från till exempel musik och underhållning offentligt liksom. Och ha liksom det här 9-5 jobbet bara för att jag aldrig haft det, och se vad liksom det handlar om. Det skulle säkert inte gå så jättebra just nu, men jag känner att det är värt att prova, och sen får jag se, så jag kan längta tillbaka till friare tider, arbetstider. Hur känner du med det? Skulle 9-5 passa dig, eller är det liksom...
Ja, alltså jag tror det här att man att det är okej, alltså så här, det är klart att du får tänja på gränserna och vara fri. Och kommer du på en låt, då gör du det. Då kör du då. På så sätt menar jag att det är okej att vara lite flummig. Men struktur behövs ju allt. Så att jag tror jag skulle palla ett 9-5 jobb. Så länge jobbet i sig är varierande. Eller om jag har andra hobbies eller mål utanför jobbet. Jag tror att det viktiga är att man har någon personlig utveckling. Och om du går till ditt jobb och du är där största delen av dagen, och sen har du ett annat projekt som du brinner för och kommer hem till, då tror jag ändå att man kan få barnen att gå runt. Men jag tror ändå att jag är lyckligare när jag inte jobbar 9-5 på ett lager. För att jag, ja, men så här, jag gillar också spänningen i att man inte vet hur framtiden ser ut. Det är jobbigt, men det är också sjukt häftigt. Och att man har så mycket kontroll över vad man själv kan komma och vad man kan åstadkomma, för att man är fri och man väljer vad man lägger tid på. Det tycker jag är häftigt. Så jag tror inte att 9-5 är mitt perfekta jobb. Absolut inte. Om det var ett tydligt svar. Det var lite flummigt.
Nej, jag fattar. Vi är tillbaks. Kan inte du berätta lite grann hur din dag varit? Vad har du gjort idag?
Idag har varit en dag när jag... En sån där dag man får lite emellanåt. När man bara tar ett ryck och så bara gör man rent någonting som inte har gjorts rent på många år. Jag vet inte om andra också har det så, men jag kan gå runt i år. Och ha liksom ett hörn i mitt rum som är så stökigt. Och jag bara rörde inte.
Jag vet precis vad du menar.
Och sen, jag har också en sån här snabb quick fix på det. Och det är att jag tar en låda och så lägger jag allt det stökiga i lådan. Och så ser det fint ut på ytan, fast lådan öppnar jag aldrig. För att den är kaos.
Du behöver Marie Kondo, känner jag. Vet du inte vem Marie Kondo är?
Nej.
Nej! Men hon är fantastisk. Hon är... Ja, men hon blev jättekänd för att hon älskar att städa. Så hon har skrivit en bok som heter Konsten att städa. Så hon ger tips. Hon har till och med en egen serie på Netflix där hon har flugit från Japan där hon bor till USA för att komma till random amerikaners hem och berätta för dem hur de ska städa bättre.
Shit.
Det är det
själva, alltså så här, de familjerna som hon kommer till, är det då verkligen superstökigt? Så att
det varierar.
Meter, liksom.
Alltså det varierar. Vissa hushåll chockerar dig, medan vissa är ändå rätt normala. Om vi säger så, alla är normala, men du vet. Och det är så roligt att se. Det är en av mina favoritreality-serier på Netflix just nu. Så det
men
måste du...
Det
Konsten att städa heter den. Den ger så många bra tips. Och jag försökte få min mamma att titta på det, för att hon älskar städning och hålla reda och sådär. Inte för att det går så bra, men du vet. Men hon kunde inte sitta med mer än ett avsnitt. För hon bara, alltså, varför tittar jag på när folk städar? Vad är det som är roligt med det? Men jag bara, men det är så satisfying att se.
Jättesökiga hem som blir rengjorda. Jag kan titta på YouTube i flera timmar, alltså på så här hem som inte har städats på liksom 20 år. Och det var något avsnitt jag såg, då låg det två döda katter under en madrass. Det var helt sjukt.
Ja.
Och se hur rent det blir. Och bara, wow.
Det fanns en serie på brittiska ITV som handlar om, vad heter det, men det var två ungdomar som har OCD. Som, för att de ska kunna må bättre, så hade de en teknik att de var tvungna att städa väldigt sunkiga hem för att må bättre. Så då kom de till ett slott i Wales, där det var en kvinna som bodde där alldeles ensam. Och hon hade inte städat, alltså hon hade en madrass som bokstavligen inte hade tvättats på 100 år. Och så var de tvungna att bo där i hela veckan. Och det var liksom en som reality-serie. Jag får skicka dig länken, det finns en YouTube.
Men det är nog en lite, det är liksom det här, det här nästan, man gillar att det gör lite ont att titta på, för att det är äckligt, man mår dåligt, men man mår ändå bra och vill kolla mer, för att det är på något sätt, man måste se hur slutar det här nu, får vi bort skiten, blir det
Det är typ därför...
Och de madrassen är vit och inte brun, liksom.
Eller hur? Nej, men alltså, det var det mest vidriga jag någonsin sett. Och ja, alltså jag är inte bra på att städa, skulle jag säga. Vem är det? Men ja, jag känner liksom att jag förtränger all smuts. Jag förtränger det. Det finns, jag behöver inte titta på det, så finns det inte.
Exakt. Ja, men precis, för att komma tillbaka till den här lilla lådan som jag har i mitt rum. Då är det en låda. Den, jag har flera lådor för att nämna. Som jag lägger in allt kaos i. Och sen när det kommer små prylar som ligger på mitt skrivbord eller så. Då blir det liksom upp med locket. Och så slänger jag i det i lådan också. Och så blir det liksom en stor, ännu mer kaosig hög i den här lådan. Och ungefär 7 sådana lådor har jag i mitt rum. Så jag fick ett dryck. Nu försvann din mick, tror jag.
Nej.
Nu hör jag dig.
Nej, den försvinner inte. Den är alltid med mig.
Och i alla fall, en sån här låda tog jag tag i idag då och gjorde rent. Och det var ju jättesatisfying. Det tog ett litet tag här, så det var ungefär min förmiddag här. Övade lite sång och gjorde rent den här lådan. Och då hittade jag massa såna här paletter och pärlor. Så jag tror att den här lådan är nog från när jag var 10 kanske. Så jag
har legat
där i 10 år.
Nej. Men det är typ det jag gillar. Det är lite som när man i högstadiet typ skulle skriva ett brev till sig själv, så fick man inte öppna det förrän man slutade typ 3 år senare.
Ja.
Det är lite samma sak. Tidskapsel typ. Du lägger saker i random lådor och sen så är det där i år, och sen så får du öppna och se vad det är.
Ja, precis. För mig brukar det bli just de få gångerna jag har gjort tidskapslar, då blir det ju att jag tappar bort tidskapslarna. Ah. Alltså jag hittar dem ju aldrig igen. Det blir ju inte öppna om 10 år. Det blir ju någon annan som flyttar in i huset efter öppnar om 35 år. Liksom.
Eller hur?
Men, nej, men så det var min dag. Hur har din dag varit?
Alltså, jag tror jag börjar bli förkyld.
Och nej.
Jo, men det är bara en vanlig förkylning, så det är lugnt. Men alltså... Ja, så då gör jag vad varenda ungdom gör och går in på Pinterest för att hitta huskurer som gör saker värre. Wow! Så det har liksom nu förvärrat saken. Eller så har jag typ flyttat framåt förkylningen.
Så vad är det då som du gör?
Så här, jag hittade att du ska typ hälla upp varmt vatten och sen ska du typ snorta det.
Ja!
Och sen så ska det... Ja, men det ska vara mer citron, så gör att det blir starkare.
Och det är
ja, typ, ja precis. Och det gjorde att min kropp reagerade lite mer på det och kunde hitta och liksom försvarsmekanismer, vad heter det? Immunförsvaret.
Yeah.
Jag tappade ord. Jag är inte bra. Jag blev nästan underkänd i biologi, hörni, när jag gick i högstadiet, så liksom jag kan inte såna där termer. Ni vet. Men mitt immunförsvar reagerade på direkten då. Och så då fick jag feber på direkten. Så jag bara, wow. Så det gick på en timme. Så blev saker värre. Och jag kände liksom, hörni, ni som lyssnar, Pinterest är en jättebra app. Det, alltså den är jättebra för att hitta, ifall vi gör inredning eller ska dekorera en tårta eller bestämma ett bröllop eller sådär, vad som helst. Men hitta inte huskurer på Pinterest, snälla.
Ät inget som de säger att du ska äta, liksom.
Nej, och googla inte symptom.
Inget fysiskt, liksom. Utan nej. Inredning, fine. När det kommer till att göra ett recept eller göra liksom något man ska ha på huvuden eller så här, då får man inte.
Nej. Och googla inte dina symptom, för då är...
Nej, det är sant. Och kolla inte på bipacksedlar på mediciner. Det är också något jag har kommit fram till. För när jag har ADHD.
Ja, det är det. Oh my god. Wow.
Ja. Har du?
Ja.
Nice.
Jag var feldiagnostiserad med ADHD. Det är en annan historia. Jag kan komma in på det lite senare. Vad skulle du säga?
Ja, och sen så bara H1 försvann.
Ja, jag blev mer lat så det bara försvann. Det var så lätt.
Goodbye, hyperactivity. kul ting.
Eller hur?
Nej, men jag har haft min diagnos sen 10 år nu. Det känns sjukt. 2010 fick jag min diagnos. Och så nu har jag helt smält där. Och jag är så glad att jag har den diagnosen. För att det har hjälpt mig jättemycket att veta hur jag funkar och varför jag, min hjärna aldrig slutar liksom rulla runt med tankar. Men i alla fall, på tal om mediciner då tog jag en ADHD-medicin förut mot koncentration. Och det, då känner man ju så här: okej, okay, bra, det är väl en bra medicin, den är testad av hela läkemedelsverkets grejen. Och sen när man kollar på bipackskedeln, då är det, alltså det är ju en lista, det är ju 50 grejer.
Mm.
Och det är i princip allt en människa kan lida av.
Alltså,
en av 10 blir illamående, en av 10 får kramp, en av 1000 dör av plötsligt hjärtstopp. Man får ju ångest av att läsa halva den. Efter det var jag var ju liksom skärrad, alltså riktigt skärrad. Och jag slutade ju ta medicinen. Nej, men så det ska man också akta sig för. Sen får man väl hoppas att man inte får alla de där biverkningarna. Och jag tror inte man får det. Men nästan alla mediciner har just nu där riktigt läckiga, skräckinjagande bipacksedlar. Om man nu läser det finstiftade.
Och... Ja, men det alltså biverkningarna försvinner efter ett tag. Det är lugnt. Mm. Det är bara att liksom vänta.
Har du tagit medicin?
Ja, alltså jag provade ju en massa ADHD-mediciner. Jag blev diagnostiserad med det för 4 år sedan, kanske.
Mm.
Jag blev diagnostiserad alldeles för sent. Mest som att det gick inte bra för mig i skolan med de här med matte och... biologi och sådana där, när du behöver verkligen matte och kunna tänka logiskt. Så jag fick inte den hjälpen jag behövde. Så att jag blev ju diagnostiserad i nian. Precis innan jag skulle, efter jag hade gjort alla nationella prov och jag skulle precis sluta. Så att, ja, och så min skola gjorde någonting som jag inte tror någon annan skola skulle göra, men min mamma hotade att stämma för att de helt hade liksom förstört för mig. Så se till att jag inte fick den hjälp jag behövde, för jag hade inte godkänt i matte, vilket jag behövde för att kunna ta mig in på gymnasiet. Och så då gjorde vi alla nationella prov där mot slutet, och min skola iscensatte dem för mig. Så att vad den jag svarade blev jag godkänd. Och ja, alltså det var inte en sån smart lösning, men de kände liksom: vi har förstört den här elevens matte.
De gjorde så ändå.
Ja, de gjorde så. Ja, det var jättefint och sådär. Men ja, det är lite synd.
Det är lärande, det är orättvist mot de andra eleverna. Och det är orättvist egentligen också. Du, det är för din skull, mår du ju bättre av att lära dig riktigt, eller man ska
absolut
säga.
Absolut. Och att jag fick den hjälp jag behövde typ 3 veckor innan jag skulle sluta nian, alltså det känner jag liksom inte är optimalt för att kunna ta sig in på gymnasiet och så vidare, så det är lite synd att vi gjorde det så där, men ja, vad mer kan vi göra liksom? Och det är lugnt, för att jag fick den diagnos jag behövde, eller typ när jag blev 18 för ett år sedan, då så skrevs jag ut från BUP och in på vuxen psykiatrin istället. Och det, då frågade jag om jag kunde få ut mina journaler och sådär, bara för att kunna ha, liksom. Och då ser de: just det, vi tror att vi kan ha feldiagnostiserat dig i papprena. Jag bara, för jag har haft dem i 4 år, så jag bara, vad menar du? Bara, vi tar det här vidare, och sen får jag veckor senare reda på att jag har ADD och inte ADHD.
Men gud.
Så...
Men har du, känner du att det stämmer in på dig? Har du varit väldigt hyperaktiv, eller
Nej.
Har du varit där lugn och haft problem med typ koncentrationen främst?
Det är det som har varit problemet.
Ja, jag
vet. Men sen så finns det ju mildare ADHD-symptom, för det är ju uppdelat i 2 delar, 1 och 2. Och 1 är ju mer det här lugna. Så jag trodde, vi trodde alltid att jag hade liksom ADHD-skala 1, liksom.
Ja, just det.
Men nej, faktiskt inte. Och det var så himla roligt, för att jag kollade på en komiker. Alltså, har du inte sett hennes YouTube-videor, alltså då måste det. Hon heter Joanna Hausman, och hon är en venezuelisk, amerikansk, brittisk, hon är alla nationaliteter i världen, komiker. Hon gjorde stand-up på Alla hjärtans dag för några år sedan, hon la upp det på YouTube, där hon berättar om sina diagnoser. Och hon bara, alltså jag hade ADHD, men sen så blev jag alldeles för lat, så H-t bara försvann. Och jag tänkte liksom, tänk dig om det kunde hända i verkligheten. Jag bara, tänk dig om det hade hänt. Och nu har det typ hänt med mig, trots att det inte kan hända fysiskt på grund av en feldiagnosering. Så, ja. Men det är...
De säger att man kan växa ifrån det. Alltså, det finns... Alltså, att man kan på något sätt... Och det kan jag, ändå, jag kan ändå förstå att man kan utvecklas vidare och att hyperaktiviteten, ja, men ändras. Man kanske blir en annan person. Jag menar, vi är ju i en tid där vi lär oss vem vi är och vi hittar vem vi vill vara. Så att när man är kanske runt 30 om 10 år eller sådär... då tror jag nog att man mer har hittat sig själv. Och då kanske man är lugnare. Eller så kanske man är mer hyperaktiv. Så då kan man ju se det lite som att... Okej, du kanske inte har ADHD längre. Du kanske har ADD. För att ADHD är ju ändå en stor del av din personlighet. Det blir ju så. Alltså, det är en diagnos. Men jag brukar inte se ADHD som en sjukdom för mig. Utan jag brukar verkligen bara tänka att... jag är en sån här person. Och... då har man gjort liksom en diagnos för en sån personlighetstyp och ett sånt sätt att funka. Och nu vet jag att hjärnan funkar lite annorlunda, men jag tycker inte att det är, alltså, jag vill inte säga att det är en sjukdom, för då ser man det som en nackdel. Och ADHD och ADD tycker jag på så sätt kan också vara verkligen en fördel och en nackdel.
Ja, absolut. Och jag känner att ens kreativitet blir jättebra. Och är du liksom... har du satt ett mål, då kommer det gå igenom, för då ger du liksom inte upp oftast visst. Ja, sen blir det såklart att grejer blir lite svårare att ta sig igenom, som, ja, men att ta sig igenom något tråkigt liksom, för att du tänker på annat och sådär.
Precis, och jag kan tycka så här, mina mål måste komma från att jag verkligen vill någonting. Om jag sätter ett mål som att nu ska jag bli klar med skolarbetet och jag har noll motivation, då är det väldigt svårt att fullfölja det här, upplever jag. Men när det är ett musikaliskt mål då i mitt fall, eller kanske för dig ett mål om att nu ska du göra den här podden, då har man ju det här oändliga drivet och den här 1000 timmar som man bara lätt kan lägga på det liksom.
Yes. Alltså, för nu vet jag inte hur mycket jag kan säga om det här, men vem bryr sig? Alltså för radiolektionen, för jag har en radiokurs just nu, så jag tar en radiokurs i manusförfattande för radioteatrar, som inte är så där jättekul, men alltså ämnet i sig är kul.
Ja,
men i alla fall, så vi håller på och skriver radioteatrar för Postmuseet, för en utställning de ska göra i höst, så jag håller på med en text och ska spela in den. Och nu lägger jag väldigt efter, för att texten som Postmuseet skickade mig var extremt rörig, för vi ska skriva en text om själva huset som är liksom Postmuseet och liksom dess historia och sådär. Så redan så var det inte direkt ett jättekul ämne och sådär, men jag kände liksom, ja, men jag kan ta mig igenom det här, inga problem. Och så får jag texten och den hänger liksom inte direkt ihop. Oj. Den hänger inte direkt ihop med att den är ju, alltså, konsekvent i vad den handlar om, absolut, för det handlar om huset och den som liksom köpte det och sådär, men den var väldigt oklar vad texten ville, för först berättar den om huset och sen berättar den om personen som köpte det, och det blir liksom inget avslut på det, så då måste ju jag hitta ett avslut på det själv, och då känner jag liksom, men alltså jag vet ju typ ingenting utifrån vad den här texten berättar, jag kan ju inte relatera till det. Och då försvann min motivation på direkten typ. Så nu ligger jag ju liksom väldigt efter med det. Men jag känner liksom att nu när vi pratar om det här och blir klar med det, nu fick jag lite extra motivation att jag ska bli klar med det här idag. Så får vi se.
Nu sätter du ner foten och gör du det här. Och så säger du, nej, det är ADD. Och så säger du, nu tänker jag ignorera dig, så tänker jag köra på ändå.
Yes. Så kommer jag redigera det här ikväll och fortfarande inte vara klar med det och bara, fan.
Men du som också har ADD då, som är ganska närliggande till ADHD, brukar du För vi pratade om det här med att vara lite flummig och att gå ifrån sitt schema eller gå ifrån sin tidsplanering. Brukar du göra en tidsplanering? För att jag brukar göra det, och jag brukar göra det ganska strukturerat i sig. Alltså jag gör ett schema som börjar klockan 8 och slutar klockan 17 liksom. Och då är det så här, de här grejerna ska jag här och här och här. Men sen så är dagarna blivit olika. Då kan jag gå på en studiopunkt liksom. Och sen i den tiden så gör jag vad fan jag vill. Jag vet att jag ska göra den här låten, jag ska jobba med det här arrangemanget. Och sen tar jag lunch när jag vill, och sen så gör jag liksom rast när jag vill, och jag jobbar utifrån mig själv. Men jag har ändå bestämt att inom den här ramen. Hur brukar du göra?
Alltså jag gör ju så med, men jag har inga alltså, speciella tider. Utan jag vaknar typ 8:30 någonting. Skriver ner allting jag ska göra för dagen, eller så har jag redan gjort det alltså kvällen innan. Och sen så har jag gett mig dagen liksom så här, ja men typ till klockan 6-7 någonting ikväll så ska det här vara klart. Och så tar jag det lite grann som det kommer, och det har ju ändå gått väldigt bra eftersom att jag tränat upp mig på det. Men så har jag till exempel, ja men skrivit manus för den här radioteatern, för den här kursen, eller och sedan jobba på att redigera podden, göra en ny alltså avsluta en låt du har gjort, liksom de tre grejerna. Och sen så tar jag det liksom lite som det kommer under dagen och tar en massa pauser emellan och så vidare. Så det funkar ju väldigt bra. För jag har tränat upp mig att det ska gå bra. Nu kommer jag att tänka på det med ADHD-typer och icke-ADHD-typer. Alltså, nu kommer jag chocka några lyssnare här. För att jag vet inte det, men jag har sagt så chockerande saker i den här podden. Alltså, så många människor har subtweetat mig på grund av saker jag sagt i den här podden. Jag vet att skvallerbloggar har tagit upp sjuka grejer jag sagt i den här podden. Men alltså det spelar ingen roll. Så nu kommer jag säga det här. För att sortera Joanna Hausman. Det finns en typ av person jag inte kan dejta. Och det är folk med ADD och ADHD. För att våra konversationer funkar inte. Du vet när du är inne på typ Wikipedia. Och sen så klickar du på de här blåa länkarna i en artikel. Och du bara klickar bort och du klickar bort och du klickar bort. Och så fortsätter du och så kommer du in på något helt annat. Det är så det är att ha en konversation med en annan person.
Ja, men det som är roligt är att så här, jag skulle nog inte idealdejta någon som har ADHD heller. Men det är ju mest för att jag har ADHD. Och det är för att så här, om man har två sådana personer, då kommer man ju för fan aldrig till punkten.
Nej.
Det finns ingen punkt. Men jag har ju kompisar som är väldigt lika till hur jag är. Och det är jättekul att snacka. Men det blir ju jäkligt flummigt. Och egentligen två ADHD-personer i en podd är inte heller idealt.
Nej.
Det ska bli intressant att se om vi får ihop det här. Om vi får ihop
ja,
det.
Ja, eller hur?
Tråd.
Alltså, mina föräldrar brukar lyssna. Och brukar ge mig mycket kritik för att jag är väldigt flummig hela tiden. Så jag tror att jag kommer störa speciellt min mamma nu lite grann med det här avsnittet, kände jag. Eller hur? Men alltså mamma, lyssnar på det här, så alltså, det får du ta.
Men det är nice, jag tycker om det. Det är något filter och det är lite skönt också att bara snacka och bara. Jag gillar det. Jag tror att ändå en del lyssnare uppskattar att det är äkta på det här sättet och att det inte är så mycket robot. Prat och nu är det här, punkt, sen är det här. Så det tycker jag är härligt. Jag gillar ju ofta folk som flummar iväg lite. Inte för att säga att folk som inte har ADHD är tråkiga såklart. Det är väl liksom de jag brukar tendera att skratta lite extra mycket med. För att det blir så roligt, spontant, ofta.
Ja men absolut. Och jag älskar att lyssna på poddar där folk är väldigt flummiga och inte kommer till samtalsämnet förrän det har gått 40 minuter eller någonting. Så jag lyssnar, alltså jag vet inte om du gör det här, men jag är besatt av mordpoddar och poddar om olösta brott och sådär. Alltså jag älskar det för det är så obehagligt. Men det är så kul att lyssna på ändå, för att folk, alltså konversationerna emellan blir väldigt komiska medan de pratar om brott och hemska saker som har hänt människor genom historien liksom. Så den här mixen av liksom roliga grejer och extremt hemska grejer, alltså jag brinner för det. Och sen att gå in på Apple Podcast till exempel och läsa recensionerna från folk som bara, alltså ni är så flummiga, sluta. Alltså jag älskar det så himla mycket, det är så roligt.
Man kan ju lyssna på typ P3 Dokumentär om man vill att det ska vara mindre flummigt liksom. Jag brukar vara så här. För mig är det att om jag lyssnar på för mycket såna mordberättelser, framförallt brukar jag kolla på YouTube på när de brukar sitta och diskutera. Jag tror det är något med BuzzFeed.
Ja, BuzzFeed Unsolved.
Ja, den är skitbra och den är så obehaglig också. De har så äckliga brott och så får man se lite bilder som jag också tycker är så här. Jag blir lite machochist nästan. Jag är så här också där igen att man tycker det är hemskt så vidrigt, men man vill ändå fortsätta kolla.
Ja. Yes. Ja, men jag känner exakt så också. Och
ja.
Vad ska du säga?
Då mår jag dåligt. Så då brukar jag vara så att när jag har sett ett par stycken, då brukar jag tvinga mig själv, nej, inga mer mordhistorier nu. Nu räcker det. Nu blir det inget på några månader liksom. Och sen så kommer jag in i en fas igen. Då har jag lyssnat väldigt mycket. Kanske 10 historier på en kväll liksom. Och sen kan man ju inte sova några nätter efter.
Nej, eller hur? Alltså jag är en sån här person att jag klarar inte av liksom berättelser av hemska grejer, alltså när folk berättar för mig om hemska grejer, eller att jag är liksom ensam hemma och sen så är det någon ljud eller någonting, alltså det klarar inte jag. Men dokumentärer om riktiga mord eller att se en skräckfilm när jag går och lägger mig, alltså det lugnar ner mig. Jag älskar sånt, men liksom skulle du berätta för mig om någon mord, då är det en helt annan grej.
För att du känner personen då?
Nej, men då känns det ju liksom mer obehagligt. Och det älskar, alltså jag älskar att titta på liksom extremt hemska dokumentärer om extremt hemska mord som har hänt. Och sen så går jag och lägger mig direkt. Och det har att göra med att liksom jag känner att ju mer hemskt det är, desto mer trygg blir jag.
Men om man då ska liksom förklara för lyssnarna typ, vad tror du är orsaken till det här beteendet? Det är ingen sadistisk tendens, men det är intriguing på något sätt liksom. För då känner jag igen mig. Jag vet ju
alltså, alltså jag känner att alltså ju sjukare det blir, desto mer trygg blir jag, eftersom att jag vet att det inte skulle hända just nu.
Okej.
Så då känner jag liksom, ja, alltså jag känner då liksom att klockan 3 på natten när jag gått och lagt mig efter att kolla på en 2 timmar lång mordpar från 60-talet som gjort sig av med halva byn liksom, då känner jag mig trygg, för jag vet att det där paret inte är liksom här.
Nej, just det.
Och ja, då känner jag liksom, men det här kan inte hända mig. I alla fall inte nu. Jag vet inte vad framtiden bär, om något liknande händer, men det händer inte nu i alla fall. Så då känner jag mig trygg.
Ja, håller med. Alltså jag önskar att jag kunde vara så realistisk. Jag tror det grundas lite på att jag har en väldigt öppen inställning till att det finns andar och att det finns energier, i alla fall av något slag sådär. Jag har aldrig sett en ande, skulle jag inte säga. Jag har sett lite skuggor och sånt som har rört sig. Men jag har aldrig sett ett tydligt spöke med ansikte och så. Däremot har jag upplevt många gånger att jag har hört saker och sådär. Så jag är väldigt öppen till att det här, vad ska man säga, supernatural finns. Och då blir det en annan grej när man har hört om mord, eller om man bara hör om någonting som involverar att man själv kommer till skada, eller att man kan tänka, åh, tänk om det där händer mig, tänk om jag skulle dö liksom. Då blir jag himla skraj, för då tänker jag bara så här: okej, men en mördare står antagligen inte utanför mitt fönster. Nej. Men en gammal tjurig tant som gick bort i den här lägenheten för 50 år sedan, hon kanske får för sig att strypa mig i sömnen.
Alltså, då ska du inte, alltså jag är så glad lite grann för den här karantänen nu, för då ska du inte vara i min studio när jag vanligtvis spelar in podd där. För jag var med Alisa faktiskt för ett avsnitt. För er som inte vet, det är en ja, precis. Det är en artistkollega till oss. Och ja, men vi spelar in ett Halloween-avsnitt. Jag kan länka det i beskrivningen för er som inte hört det. Vi pratar om så mycket flummiga grejer, det är jätteroligt. I alla fall, och precis, ja, men jag pratade lite grann om min morfar, för att han var VD för Fuji, alltså kamerabolaget Fuji i Skandinavien. Så han liksom tog ju Norden och Japan liksom, så han liksom med business. I alla fall. Och jag pratade liksom om honom sådär. Och så märker jag direkt, för han älskade så här gamla kameror och så vidare, så pratade vi lite grann om det. Och så fort vi ska ta upp, så jag tar upp min mobil för att ta en selfie, då reagerar trummorna, för vi har trumset i studion, då reagerar det till utan att det är någon som är där direkt, liksom när jag tar upp min mobil och ska ta en bild och sådär, alltså en modern bild, då är det som att, då antar jag att min morfar liksom reagerar på att det är en ny kamera och inte en gammal än. För det är bara liksom när jag pratade om honom som han liksom reagerade liksom. Så jag antar att det var han.
Men det där är ju så häftigt.
Ja, eller hur? Morfar, om du lyssnar på det här, sluta stör. Det är faktiskt lite oprofessionellt, tack.
Men nu har du fått besvar på den där kommentaren.
Eller hur? Jag borde liksom ta fram tarotkort. Jag borde ta fram tarotkort och bara kontakta honom sådär och bara, alltså du, sluta stör när jag poddar, snälla.
Jag älskar dig morfar, men du förstör min podd.
Eller hur?
Ja, men gud vad kul. Jag adderar till den här spökdelen. Jag har en, vad blir det? En låtsas farfar som gick bort för några år sedan. Jag tror han gick bort 2013. Shit, tiden går fort. Och vi var inte jättenära. Vi har träffat honom ett par gånger. Och framförallt så kommer jag ihåg hur hans tröja brukade lukta. Och han hade någon parfym eller någonting. Men det var så himla tydligt när jag konfirmerade mig. För att då fick jag också en sån här liten uppenbarelse där jag kände att han är ju här nu. Liksom. Mm. Han hade liksom varit präst och varit konfaledare och präst på den ön och de konfalägrena i massa år. Och sen när han hade gått bort så hade hans, jag tror det var son eller son tagit över och var präst. Så hans barn är alltså präst då när jag konfirmerar mig. Och precis när vi har sagt de här grejerna, att nu tror vi på Gud och nu allt det där som han säger, så bara kände jag hur det blev varmt min handflata, och så kom det en liten vindpust, och så kände jag en jättestark doft i bara en sekund av hans tröja och parfym liksom. Och det var så här, jag kom ihåg det för att det var som en nostalgisk look. Jag hade inte identifierat om jag bara hade liksom tänkt, ja men hur luktade han, men när jag kände lukten då var det så tydligt, och bara, men det här luktar ju som han. Och då kände jag så här, ja men okej, men här brukade han vara. Nu är det här ett speciellt moment. Hans son är här. Det här måste ju vara han. Liksom.
Mm.
Det var väldigt häftigt.
Mm. Alltså jag känner liksom... För jag pratade med min kompis Kat. Kat, shout out till dig. I alla fall. Och hon pratade liksom så här, men alltså du som är andra, kan vi ringa till det okända eller någonting? Och jag bara, nej. Jag känner liksom... Alltså jag vet inte hur det är för andra, men... Alltså andar som besöker mig är ju inte liksom att de förstör någonting, utan de är bara där och typ alltså stör lite grann. Alltså de är där bara som typ, du vet typ när du ska göra något viktigt och ser någons husdjur som kommer fram och bara, hej, jag ska störa dig nu. Det är lite grann så.
Alltid när man gör något viktigt liksom.
Så det är typ så andar har varit för mig liksom, för att
ja.
Och jag känner liksom, alltså jag skulle inte vilja slösa något medies tid på det sättet liksom, när det är en ande som jag liksom vet vem det är, som liksom, ja men så kommer på besök ibland liksom. Så det är liksom, det passar. Men ja, alltså jag vet inte, alltså jag tror att det finns liksom andra som behöver liksom mediums hjälp liksom mer än vad jag gör.
Hur många människor finns det inte nu på jorden, och hur många människor har inte funnits, alltså undrar hur många det blir om man räknar ihop från liksom back in the day liksom. Hur många andra finns det inte då? Och hur många människor finns det inte som tyvärr har dött på väldigt olyckliga sätt? Och jag tror att det är kanske de människorna som inte har kunnat gå vidare som känner att de måste stanna kvar och liksom kunna interagera med oss levande. Och då finns det nog väldigt många människor som har en släkting som de behöver klara upp saker med och ha hjälp av ett medium för att kommunicera med. Och de flesta tror jag har mer än kanske Anders som du säger stör inte, men mest kanske bara vill vara där i byggnaden eller i det huset liksom. Som jag egentligen inte har en koppling till på det sättet. Om det finns någon ande i till exempel min pappas hus som är över 100 år gammalt, där man kan känna att man hör fotsteg ibland och lite sånt, om det finns någon ande där så tror jag inte att det är någon jag känner eller har haft en relation till, och då tror jag inte heller att man behöver lösa det för att den ska gå vidare, utan den är där, den chillar.
Ja, vi gör det. Vi lämnar andarna lite nu. Och sen så får vi se. Det kanske är, alltså min morfar kanske kommer och stör nu. Jag vet inte. Ja. Men i alla fall, när du skickade, ja men för er som lyssnar, mina gäster, när det kom, de flesta gäster, inte alltid är det så, när vi liksom redan har utstakat vad vi ska prata om, men de flesta gäster får jag liksom att lämna in lite information om sig själva så jag ska kunna skriva ett litet manus för att veta liksom vad avsnittet ska handla om, och det har du gjort. Så då sa jag att du skulle kunna tänka dig att prata om mobbning och sådär, så jag undrar liksom, så jag tycker vi pratar om det, för att jag tror att det är väldigt många som har blivit mobbade och utstötta, till exempel i skolan och i vanlig, alltså liksom utanför skolan också. Och jag känner liksom att vi pratar om det, för det är ett ämne som behövs lyftas fram. Har du råkat ut för det, eller hur är det?
Ja, alltså jag tycker så här, man kan inte jämföra olika personers upplevelser. Nej. Det vill jag inte heller göra. Liksom så här, jag har varit mer mobbad än dig. Alltså, så kan man inte
resonera.
För det är just som att säga att min jobbiga upplevelse är jobbigare än din. Och alla känner ju upplever saker på olika sätt. Men jag har ju framförallt känt... Alltså jag har ju upplevt väldigt mycket kritik för hur jag är, tror jag. Och en hel del på grund av min personlighet, kanske att jag är hyperaktiv och att jag hade svårt att liksom bli accepterad som mina kompisar kanske blev. Jag har tänkt tillbaka mycket på mina skolår och känt att jag har nog ändå någonstans alltid haft någon vän. Så jag har inte varit helt ensam under någon period, och det är jag otroligt tacksam för. Men det har också varit väldigt mycket skitsnack och väldigt mycket... Hon är så konstig, hon är så skum liksom, och mycket så. Och utfrysning under olika skolår och också från olika personer. Sen har jag också varit utsatt för en del fysiska saker när jag var mindre. Inget så som jag tycker är så här superallvarligt, och det är jag också tacksam för. Men jag har blivit upptryckt mot en vägg, jag har blivit... Alltså så här, en person har hoppat på min ryggrad 2 gånger och det gjorde väldigt ont. Alltså så här, men också framförallt mycket psykiskt liksom, du är liten, du är mindre, du är inte lika bra typ. Och också att det då tog sig uttryck i att liksom, jag kan trycka upp dig mot en vägg för att du är ju ingen. Sen tycker jag nog dock att det psykiska blev utsatt för är bra mycket värre. För det har varit många gånger jag har tyckt att jag är den som inte passar in, och det har lämnat sina spår i form av att man känner att man är alltid konstig. Jag har liksom den här känslan att jag är en konstig person, och det är liksom i min natur på något sätt. Man kan nästan, och det har också träffat andra vänner som också varit utsatta för utfrysning, att det sätter sina spår på så sätt att man känner att man alltid är utfryst. Man kan känna sig utfryst i ett nytt sammanhang för att man har den här erfarenheten sedan innan. Så att man tror att det är en själv som det är fel på. Man tänker inte att det är den här sociala sammansättningen som det clashar dig, utan man tänker att jag är en utfryst person. Så vart jag än går är jag konstig.
Alltså jag känner så med...
Oj, nu frös din bild.
Nej, ja, din... Vadå på min bildfrös? Din frös? Vad menar du? Nej.
Nej, nu är du tillbaka.
Nu är vi tillbaka. Vi hade lite wifi-problem. Och det har... Mm. Ja, men... Screw the wifi, liksom. Vem bryr sig? Det ska inte förstöra. Och det ger lite en lite mer chill-effekt, känner jag. För det är väldigt många som, till exempel som i som hemskolas just nu, eller inte hemskolas, men som gör skola från hemma eller jobbar hemifrån, typ vid Zoom eller Google Meet eller sådär. Som liksom är bekanta med att grejer bryts och sådär. Och ja, så ni får ta det så här också, känner jag. Men jag känner att som person som har ADD och som ja, men, ja, på högstadiet hade ADHD då, ja. Som diagnos. Att det är väldigt, för jag känner ju verkligen igen mig i din story. Jag har ju ständigt varit utfryst och utpekad och jag mobbad genom, alltså det, jag är också jättetacksam att jag alltid haft liksom, jag har alltid varit social, så jag har alltid kunnat skaffa vänner och så vidare, så det är en del av min diagnos liksom, att jag är väldigt hyper fast minimalt liksom. Och det har ju ändå varit charmigt på något sätt från folk. Och sen de som inte har tyckt att det var charmigt liksom har gett sig på mig. Och jag tror att det är väldigt många människor med ja, men, diagnoser generellt liksom, som har det svårt i skolan, både socialt men också inom alltså olika ämnen och så vidare, som kan relatera. Och jag vill bara säga att liksom, det finns ingenting som är normalt. Alltså, normalt är liksom det samhället har hittat på, liksom, att alla ska passa in. Skolverket till exempel har satt in alla i en fyrkant. Liksom. Så de här kriterierna ska du klara av. Har du svårt om en tafflack? Och jag känner...
Mm. Och jag håller jättemycket med. Jag tycker verkligen att så här, det är... Framförallt också det som jag vill säga, typ om det är någon som lyssnar nu som känner igen sig också i det här, att vara konstig, och det är så himla vanligt att man känner det. Jag tror alla människor är rädda för att sticka ut och vara konstiga, även de som är mest omtyckta i sin klass och har liksom alla polare, men man är alltid osäker på insidan och lite rädd, för det är mänskligt att vara. Men om du då liksom har varit nu utfryst och haft väldigt få liksom bra vänner som har accepterat dig, så vill jag väl ändå också säga att man kan ändras och att du är inte en utfryst person. Alltså så här, jag vill inte att man ska identifiera sig med att vara så här, jag är en utfryst person, jag är konstig. För jag tycker det blir så fel. Alltså så här, vi är alla fantastiska människor, vi har alla fantastiska kvaliteter. Så det handlar mer om att hitta sitt sammanhang, hitta sina människor, hitta de som man funkar med, som accepterar den. Och du kommer att kunna hitta folk som accepterar dig. Du kommer vara en stark person som folk tycker om du liksom vågar tro på det. Så det är inte så att det inte finns en framtid. Jag tror man blir så himla rädd att aha, kommer det vara så hela livet? Kommer jag alltid vara den dåliga, fula ankungen? Liksom? Och så är det inte. Nej, det är verkligen inte så. Och det är upp till dig själv att bara get up, liksom.
Absolut. Och inse vilka människor som är rätt för dig.
Ja, men verkligen. Absolut.
För att det finns alltid fel umgängen, fast de kanske känns rätt i stunden. Lita på din magkänsla. Alltså det är bättre att vara ensam i stunden än att vara med folk som inte är bra för dig. För att då begår du så himla många misstag mot dig själv som person. Och jag känner att du måste värna om ditt psykiska mående mer än andras. Och fokusera verkligen på liksom vad som funkar för dig. Är du ett dåligt umgänge där du inte känner dig liksom omtyckt, älskad, uppskattad, lämna dem. För att det är bättre för dem, men det är framförallt är det mycket bättre för dig. För då kan du gå över till någon annan i framtiden som faktiskt förstår dig och som finns där för dig, även fast det inte alltid känns så. Och jag känner att liksom, så går det ju inte alltid att veta liksom vem som är rätt för en, men det är något du märker ändå med tiden. Och
jag hade angående att byta umgänge, jag hade en lite rolig historia om det. Är ju att när jag vill inte prata dåligt om någon som jag känner så här, som kanske lyssnar på det här, för att det känns så onödigt. För att, jag menar, en mobbare kan vara vem som helst. Det handlar inte om att min mobbare, fiktivt namn nu, men om vi säger att min mobbare hette Karl, då handlar det inte om att Karl är mobbare. Det handlar om att mobbning finns. Vissa människor mobbar och vissa blir mobbade. Det är det handlar om nu, inte vem som mobbade just mig liksom. Men när jag gick på en skola och kände att jag var väldigt utanför, jag hade inte så mycket att säga till om, det fanns väldigt lite respekt för mig som person, och det var liksom, det var många skitsnack. Jag blev stulen på min plånbok, men det är så här, man vet inte om det var, jag vet inte om det var en dålig vän bara, eller om det var liksom en mer gruppgrej som haha, nu snor vi hennes plånbok liksom. Och jag har även blivit kallad klassens bottennapp inför mitt face. Och typ, ingen tycker om dig, varför skulle någon vilja vara med dig, smälla skåpet framför mitt ansikte liksom. Sådana där grejer som blir mer psykiskt påfrestande liksom. Inte att någon slår dig, men att någon smäller ett skåp framför ditt ansikte och säger ingen tycker om dig, vet du inte det? Det skär typ ännu djupare. Då hade jag nästan önskat att en person bara boxade till mig istället. Båda är såklart jättehemskt, men i alla fall, när jag gick på en skola där jag kände att jag fick såna här upplevelser, jag fick såna här reaktioner från folk i min omgivning, och det var så jag blev behandlad. Då var det väldigt stort för mig att gå vidare när jag sen slutade på den skolan för att börja nästa skola, för att ja, gick över från en årskurs till en annan helt enkelt. Och när jag kom till nästa skola, då lärde jag känna nya människor som inte visste vem jag var innan, kan man säga. Och jag försökte inte gömma att jag hade liksom varit med om mobbning, men det var inte heller så att jag skröt om det. Så jag pratade helt enkelt inte om mina tidigare upplevelser med de här nya kompisarna, utan jag var mig själv, jag försökte vara mer utåtriktad, för det ligger i min natur, och vara bara, nu jävlar, nu ska jag bara skaffa mig ett bra umgänge. Det var mitt mål när jag började på den nya skolan. Och då fick jag kommentarer från mina vänner då, mina nya vänner, som bara, men du måste ju ha festat jättemycket innan. Det var någon, en speciell kommentar jag fick som var så här, men du är ju en sån här festtjej som går och festar och är snygg och har massa killar. Och det kom jag ihåg, kändes så sjukt komiskt typ, för att det var verkligen inte vad jag var. Ärligt talat, jag hade nog festat en gång då. Och jag hade verkligen inga killar som stod på kö från mina tidigare år på den andra skolan. Så det var så tydligt då för mig att också så här, det var nya kort. Det var nya dagar, nya tider för mig. Och det hade ingenting att göra med mina gamla erfarenheter. Så för mig var det bara att säga, ja, men vad kul att du upplever det så, och sen gå vidare.
Och det du sa med det psykiska, det sätter ju R, alltså psykiska R igen. Och det är väldigt svårt att komma över det. Flera år efter kan en person som blivit utsatt för mobbning liksom fortsätta tänka tillbaka på det i form av flashbacks. Och på ett sätt vill jag bara säga till, ifall ni är någon som lyssnar som har varit med om det här, att det försvinner. Men du måste också hjälpa dig själv och se till att du inte ältar det.
Absolut.
Men sen tar du inte iväg dig i rätten, för du får älta det om du vill. Alltså det är dina upplevelser, så du gör ju vad du vill med dem. Är det så att du inte liksom är redo att gå vidare, då måste du inte det. Däremot så är det ju ändå viktigt att du eventuellt gör det, så att du ska kunna må bättre.
Alltså precis, jag tror alla har en, det blir nästan som en grieving process liksom. Man måste, jag tror det är viktigt att man är okej med att det gör ont. Och det här har slagit ner en, och det är hur mycket, alltså det kan slå ner en så mycket att man vill dö. Och det jag vill inte liksom på något sätt stryka, släta över då, och liksom, ja, det är jobbigt men inte så jobbigt, för det här är liksom ett stort problem. Det är många som tar livet av sig på grund av det här, och så är sanningen, och det är äckligt hemskt. Men på så sätt också att det är helt okej att vara ledsen. Det är helt okej att känna sig som en lort, och att så här, fan vad dåligt jag mår nu på grund av bara en kommentar någon sa liksom. Speciellt om man har fått höra upprepade saker liksom så. Men också att när man har varit arg och när man har varit ledsen, så är det också bra som du säger att man någonstans slutar älta, för att det är dåtid. Och speciellt om man har kommit ur situationen, när man har gått vidare till en ny plats, att man inte alltid tänker på det, för att det kommer nog att förstöra mer för en själv än vad det kommer göra bra för en själv. För att de här mobbarna, de kommer ju tyvärr gå vidare och inte tänka på att de har mobbat dig. Utan den som mår dåligt av det i efterhand är ju du som blir mobbad. Och då tänker jag, för en egen skull och för rättvisans skull, är det bättre att bara försöka att gå vidare och må bra. För det tycker jag nästan är den bästa hämnden också mot mobbare, att du mår jättebra nu.
Mm.
Look what you did, but I'm fucking fine. I don't give a shit. I'm a better person now. I'm a stronger person now. Och det tycker jag är väldigt viktigt, för att då har mobbarna inte vunnit ett skit.
Nej.
Men bara krass, så liksom.
Absolut. Och mobbare, de... Alltså det är ju en reaktion, det är en väldigt dålig reaktion, för det är inte sättet att lösa det på, men de behandlar ju andra som de behandlar sig själva och som de tänker om sig själva.
Ja, det är också en intressant tanke verkligen.
Så det handlar ju oftast, eller alltid faktiskt, inte om dig som person alls.
Nej.
Utan det är alltid petitesser för att skälla bort fokus på att det är personen själv som har problem med sitt egna liv. Så att, och sen är det liksom, du är din egna person, så du gör ju vad du vill. Du får ju göra vad du vill i ditt liv liksom. Och det är ju så tråkigt att andra ska kommentera det, eftersom att de har ju inte med det att göra alls. Så liksom, det är så lätt för mig att säga liksom vad folk ska göra, och det är så lätt för mig att säga, ja men bry dig inte, men det är såklart att folk gör det. För kommentarer sårar ju, men tänk på att det är ditt liv, så du gör vad fan du vill med det.
Eller hur? Och man har ju, alltså så här, man är inte svag. Man är alltid sin egen, alltså man är alltid sin egen person, och du har faktiskt kontrollen över hur det här kommer påverka dig. Liksom, eller så här, jag tror att känslor kommer och går. Och man har inte, man kan inte bara vara jätteledsen och ha en ångestattack och bara, nej men nu är jag glad. Alltså så här, det går ju inte. Men man har ändå valet. Vad vill jag göra åt de här känslorna? Hur vill jag hantera de här känslorna? Vill jag ge utlopp för dem och älta dem så mycket att de bara hela tiden stannar och blir värre? Eller vill jag försöka arbeta med att lugna ner mig själv och gå vidare från det? Det har man faktiskt valet själv, tycker jag. Och jag har verkligen också byggt upp mitt självförtroende från att känna att jag är så ful, jag är så dålig, jag kan inte få två personer samtidigt att skratta, det går inte liksom. Jag är en awkward människa till att liksom gå vidare och känna att jag älskar att gå på fest, jag älskar att vara med kompisar, jag älskar att skratta och jag älskar att vara clown ibland också och vara rolig liksom och hålla en monolog. Alltså, jag har inte problem med det och jag tror på mig själv. Men det har tagit väldigt lång tid att komma dit. Och ärligt talat, idag... nu är det väl nu ungefär 5 år sedan jag var med om så här jobbiga grejer sist. Liksom. Sen har jag haft en jättebra gymnasietid. Och jag har haft en fantastisk tid efter det också. Träffat fantastiska vänner. Jättebra människor som jag mår jättebra med. Men även idag så kan jag få ångest och må skit en kväll eller någon dag. För att jag får tillbaka minnen. Och jag känner att så här... någonting triggar en att fan, jag är ju så jäkla awkward. Men det är okej, då kan man må skit en dag. Jag menar, jag tror inte jag kommer någonsin glömma vad folk har gjort mot en. Jag kommer inte liksom, man ska gå vidare, men man ska inte glömma heller, för att man ska ju veta var man kommer ifrån och man har ju lärt mycket från det också liksom.
Alltså jag gör jättekonstiga ljud ibland den här podden. Alltså jag är poddarnas Cardi B, känner jag. Jag måste alltid göra ljud. Jag tror inte jag har gjort några konstiga ljud i det här avsnittet.
Vad är det ljud du gör då?
Men wow, hela tiden. Så det har inte jag gjort i det här avsnittet ännu. Så nu kom det där. Jag känner att ja, men det är allt. Det började jag faktiskt med för 2 avsnitt sen, att jag liksom la in klipp av mig i stora, med stora reverb-effekter när jag bara 17 typ.
Ja,
eller hur? Eller hur? Och det gjorde jag inbjuder in mina liksom kompisar som inte direkt är offentliga personer utan som liksom är privatpersoner, som för mina karantänsavsnitt liksom, som det också blir. Och min kompis Maiken, hon reagerade inte liksom på det här så mycket, alltså hon märkte ju liksom att jag la in klipp när jag bara liksom i förinspelade mitt i liksom när hon snackade, så jag kände att hon blev lite irriterad. Men Men liksom, det gäller att liksom, alltså liksom, det här är konst, så det gäller liksom bara att slänga in liksom random effekter liksom när det inte passar.
Men jag brukar tänka också så här, om någon klagar och det är så här, då kan man alltid vara en jobbig estet människa, så kan man säga att det är ett estetiskt val och att de inte förstår din nivå av liksom kultur eller så
här. Eller hur?
Ja, men det är subjektivt liksom. Och jag tycker det är skitsnyggt.
Ja. Och det gäller att prova. Det är bara att prova. Om något blir fel liksom, ja, men, då vet jag det till nästa gång.
Ja.
Det är bara det, det är bara det att några tusen bevittnar. Det är någonting under. Det är typ det. Men annars är det liksom, ja, men, som vanligt. Vi har pratat om det lite grann nu. Men jag bara undrar. Nu tar vi det här lite konkret här, känner jag. Vad är det? För nu är vi de flesta i lockdown. Och det är... som känns som att livet står still. Och jag tycker det är så cringigt när folk säger det så. För att vi vet liksom, vi vet, vi måste inte fortsätta prata om det liksom. Vi vet, livet suger just nu. Vi vet, jag hatar när folk ältar det hela tiden, men liksom alla ältar det just nu. Och det är lugnt. Men jag känner liksom, vad gör du för att hålla dig motiverad till, ja, men det här kommer gå bra, livet är inte så hemskt. Vad gör du?
Jag tror att jag just nu fokuserar mycket på att försöka uppskatta det man har. Alltså, jag tror för mig, som tur är, så har det här inte påverkat mig så mycket egentligen i mitt musicerande. Så, för jag hade inte så många gig just nu, utan jag hade mest tänkt vara i studion. Så det som mest har påverkat är väl att jag blev uppsagd från mitt dagjobb, där jag liksom hade den större inkomsten och kunde finansiera min musik, där jag är nu, i och med att jag liksom, det är inte Billboard, det är inga turnéer nu liksom, så att när man är i uppstarten av en karriär, då är det ju, det är ju mest jobba, inte så mycket pengar. Och det är fint på något sätt, men då är det ju viktigt att man har ett liksom dayjob på sidan av. Så jag jobbar ju deltid, som jag tror väldigt många känner igen sig i att man måste göra. Och det har varit jag uppsagd från, så det har ju varit jobbigt. Det har varit väldigt så här, svårt. Och hur får jag ihop det nu ekonomiskt? Det har varit stressigt, och sen har jag väl känt att jag visste inte vad jag skulle söka. Min mamma är i riskgrupp och jag bor hemma. Så då vill jag typ inte söka något som är när jag träffar mycket folk. För att det känns bara taskigt nu att jag ska utsätta henne för det här. Så det har varit en diskussion för sig. Vi har varit lite så här, ja, men jag väntar lite. Så att nu har jag mest varit hemma, gjort musik. Kul, men också lite ensamt. Det måste jag erkänna. Mm. Hur har det varit för dig?
Alltså jag... Har ju inte heller haft så många gigs, och det har inte påverkat mig på det sättet. Jag skulle ju vara med på en stor festival i sommar, och det kommer vi göra som livestream nu istället, så det räddade ju sig. Och jag kommer få programleda festivalen också. Det kommer mer info sen, hörni. Ja. Så det kommer lite senare. Så jag känner att liksom gigs och sådär, alltså det har inte försvunnit för mig alls. Alltså det har ju gått att rädda. Sen är det ju, alltså, för att SVT och Netflix brukar ju kontakta mig liksom, ifall de har någon roll för mig som de tycker liksom passar. Så då brukar jag alltid komma till random ställen i Stockholm liksom, och göra provfilmningar och så vidare. Så jag känner att det har ju inte gått nu. Liksom, för jag kan ju inte ta med, så liksom skådespelardelen av mig har liksom helt fått sättas på paus och sådär. Inte för att liksom jag får så värst mycket att folk skriver liksom roller med mig i åtanke liksom. Det händer inte hela tiden heller, men det händer lite då och då. Det är inte så att liksom, men jag ser bara liksom vad som finns, och det händer ju inte nu. Däremot så känner jag att jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv som en privatperson. Hur jag är med mig själv. För att vara med andra människor, då blir man ju en helt annan person. Typ.
Ja, verkligen.
Du är ju annorlunda med dig själv.
Det är ju en annan grej, verkligen. Absolut.
Så det har jag ju lärt mig liksom, hur det är att vara liksom ensam. Eller inte ensam, jag är med min familj liksom. Men att vara liksom med mig själv resten av dagen. För det är ju inte liksom samma sak som när jag är med mina vänner. Och jag känner att det är svårt att hantera, känner jag. Men jag lär mig ju det liksom varje dag. Hur, genom att sätta mål och sådär för mig. Vad jag ska ha gjort och så vidare. Så det har ju inte varit något jättestort problem. Men jag känner att motivationen verkligen försvinner.
Mm.
Men jag tänker liksom så här, men det kommer inte vara så för alltid. I juni kommer jag göra jätteroliga projekt. Det är bara att jag håller ut.
Det typ man vet det. Liksom inte hur det kommer funka med karantän. Alltså, när, hur kommer det vara? Kommer det bli värre? Kommer det bli bättre? När kommer det bli bättre? Det är ingen som vet riktigt.
Nej.
Det är mycket diskussion kring det där. Men jag, det har också, jag har märkt en grej också med att vara själv. Att jag har mycket svårare för att vara själv än vad jag trodde. För att när jag inte har någonting att göra längre på dagen och jag är klar, kan man väl säga, då kan jag inte lägga mig i min säng och bara titta upp i taket. Jag måste ta fram mobilen. Eller måste läsa något. Jag måste göra någonting. Jag kan inte bara vara där. Så då blir det så här. Det blir nästan, jag blir intimidated av mig själv.
Ja.
Det är, min egen presence ensam är nästan jobbigt. Det är så här. Nej, nej, det vill jag inte tänka på. Jag vet inte om det är att man känner sig väldigt ensam typ, och att man vill ignorera det på något sätt, distrahera sig. Men jag har haft svårt för det också. Att just bara vara liksom.
Mm. Alltså nu när jag var, men jag är ju fortfarande frisk, men jag håller ju på att bli förkyld bara. Men jag, när jag var liksom frisk i början av karantänen, då, eftersom att jag bor i förorten liksom, så finns det ju platser jag kan gå som inte det är några människor på alls, som jag, så jag kunde liksom ta promenader. Så jag är ju väldigt tacksam att jag kunde göra det. Och det har ju verkligen hjälpt mig. Sätta på en spellista eller en podd eller någonting och liksom ta promenader typ 2-3 timmar om dagen typ. Det hjälpte mig väldigt mycket för mitt mående, för att jag kunde liksom frisk luft, se himlen liksom så här på kvällen, eller så här sen eftermiddag börjar på kvällen liksom. Det hjälpte väldigt mycket. Så till er lyssnare, om ni är så att ni kan, bara om ni kan, försök att liksom ta en promenad. Men, där, men var försiktiga liksom. Se till att ni är helt friska och att det inte är liksom människor generellt liksom. Nej, var alltid minst 2 meter från andra, dels för dig själv och sen för andra liksom. Så försök ändå. Om inte det går, var väldigt hård med dig själv att nej, nu går inte det just nu. Men då får du hitta något annat liksom, som kan funka för dig. Typ ställa dig på balkongen om du har en, eller verandan eller någonting.
Man får göra det man kan. Jag tar också en promenad 1 timme varje dag, är mitt mål. Ibland längre, ibland blir det lite kortare, beroende på hur mycket man har att göra och sådär. Men det gör ju en stor skillnad, verkligen. Om inte för kroppen så framförallt för psyket. När man har gått ut på den där promenaden, då kommer man hem och så känns det bara lite gladare, lite... Man har lite mer energi, tycker jag. Det är liksom, man har gått av sig en del energi, men man har mer energi när man kommer här. Det är underskattat. Promenader är underskattat. Jättebra mot anxiety.
Alltså, jag pratade med min kompis Angie, känner du henne?
Angie, Bob.
Ja, precis. Jag pratar med henne, alltså jag brukar skicka henne mest typ mitt i kväll, alltså mitt på natten liksom, för att jag är vaken då, jag vet inte. Jag hittade, alltså jag spenderade 9 kronor på att köpa en låt från iTunes. Jag har inte köpt musik på iTunes på typ sen 2010 eller någonting, 2011. Vet du vilken låt jag köpte? Det här är ett guilty pleasure. Kim Kardashian, Jam, Turn It Up. Det är en sån bra låt. Yo! Är du redo att gå på det sista vi har?
Musikutmaningen.
Yes! Jag ska bara spara.
Oj, okej. Okay. Är du redo för musikutmaningen? Är du redo för musikutmaningen? Ja eller nej?
Ja!
Grymt. Bra. Så här kommer det gå till. Jag kommer att messa Sofia 3 random ord. Och det är upp till henne att sätta in det i en låt. Att komma in, se till att det blir en låt av det. Och det ska...
Ja, men alltså du får göra det som du vill. Men grejen är att det ska komma lite grann som... Det ska gå som på räls där.
Okej, jag går in på min mobil då, så kan du skicka dit. För jag tänkte om du skulle skicka till min dator. Men jag sitter ju på dator.
Ja.
Då kan du skicka kanske till min mobil då. Ja. Till min Facebook där.
Yes. Yes. Vänta. Ah. Okej. Jag kommer skicka dig en screenshot på de här tre orden som kommer. Och sen ska du göra det här till en låt.
Ska jag sjunga någonting på?
Ja. Se till att liksom det finns ett rim och så vidare. Som typ en refräng.
Ett rim? Oj, helvete! Nu ska jag säga.
Nu får du de här tre orden. Art is alive. Mm. Dina ord är trumvirvel, brr, catalog, none och broken. Katalog, nunna och förstörd. Trasig.
Nej, men gud. Går det på tid eller bara liksom?
Du får göra, alltså vi har ingen sett tid liksom, men
jag har många frågor.
Försök sätta in det här till en låt. Du får komma på det själv och göra det fritt. Men vi har ont om tid.
Och jag ska bara sjunga någonting.
Yes.
Jag tänker att jag vill ha någonting med så här en kan det vara en nunna som är lite så här crazy liksom.
Ja.
Jag tänker en nunna som hon var så här, oh, men I'm all for God, I'm everything is my religion liksom. Och sen så är hon lite less för hennes nunnkompisar. Nunnakompisar. De är lite elaka mot henne alltså. Mm. Och hon är lite broken alltså. Hon är lite piss på att vara nunna liksom. Och så ser hon en katalog med så här modelltjejer och kläder. Så hon bara, fuck me. Hon tar av sig de här kläderna. Och sen så bara springer hon ut naken. Hon har inga andra kläder. Hon går, drar från nunnhemmet in till stan. För nu ska hon bli modell. Det är hennes mål liksom. Så det är typ såhär religious pure nunna breaking free becoming slutty cool girl.
Ja, absolut. Jättebra story.
Jag vill lite såhär breaking free liksom.
Mm.
Ska man få det i en text? Vill du ha en hel låt eller vill du ha en?
Nej, bara en kort refräng. Annars tar det liksom. Okay.
Det kommer inte vara rim här nu.
Okej, okay. Yes. Var beredda, you guys.
I'm broken. What's in a catalog? I'm breaking free. I'm going away from this house where I live. Fuck it, now I'm free. Någonting sånt.
Ja, wow. Gud vad bra du är på det här. Jag vill tacka randomwordgenerator.com som jag precis hittade. Som gav mig de här orden.
Det är fantastiskt. Ja.
Okej.
Okay. En hit.
En hit. Åh, fantastiskt. Jag känner att det där borde du släppa.
Absolut. Det var en crazy story. Jag gillar storyn. Det är nästan som man vill skriva en riktig låt om det.
Ja.
Ja,
ja, faktiskt. Vänta, hur då? Jaha, med Breaking Free. Jag tänkte liksom så här, har hon en låt om nunnor? Nej. Ja, precis. Ja, precis. Absolut. Jag blev faktiskt stirrad av en nunna på tåget för ett antal år sedan.
Går nunnor ens ut? Alltså jag tänkte att de... Är man nunna så är man liksom i sitt kloster.
Ja. Ja, den här nunnan i alla fall, hon, ja men jag pratade jättehögt på telefonen, alltså jag hatar när folk pratar högt på offentliga platser, det är det värsta för då får man reda på folks life story som man inte liksom bad om, hatar sånt. Däremot så råkade det sig jag göra det just nu för att, inte nu men det här var ett par år sedan. Och sen så kommer det, jag ska gå av tåget och så kommer det fram en nunna till mig som blänger på mig. Alltså jag vet vad du gör på telefonen.
going to hell. Nej, hon säger inte det. Men alltså, det var liksom det jag fick. Som, det var det som jag fick som blick.
Så,
nej, hon bara tittade på mig. Alltså hon stod still, tittade på mig och blängde på mig 3 sekunder och gick därifrån. Bara, jag dömer dig. Och det hade hon rätt i att göra liksom, för att jag var irriterande säkert, för att jag höll inte koll på min röst, på hur högt jag pratade. Så liksom det är mitt fel. Så den där nunnan hade all rätt att döma mig. Absolut.
Men jag tycker typ såhär, ska man döma folk om man är nunna? Nu är jag nog jättemycket fördomar här, men det är lite fint. Man ska inte döma folk.
Eller hur? Ja, ja. Men det är 2020. Nunnor kan döma.
Nu väntar sig att nunnor är perfekta individer som inte har några som helst känslor eller någonting. Nej. Självklart kan man ju döma.
Alltså. None lives matters.
Ja, eller hur? Nuns have rights as well.
Okej, såhär. Okej. Nu har det varit jättemycket snack om nunnor och andar och så vidare. Jätteunikt. Så nu tänker jag liksom att vi sammanfattar det vi pratar om. Det vi har pratat om, inte det vi pratar om. Jag hoppas att ni har lyssnat på det vi pratar om, för annars så, för jag orkar inte ta om det där. Men i alla fall, vi har ju pratat om dig som artist. Vi har pratat om situationer med utanförskap och mobbning. Och att inte älta utan att gå vidare. Vi har pratat om andar väldigt mycket och om mordpoddar. Vi har pratat om strömningstjänster och det samtalet kommer jag klippa ner lite grann för det blev lite flummigt från mitt håll. Och vi har också pratat om... Vad pratade vi mer om? Kommer du ihåg?
Alltså det var allt upp det vi pratade om och sen så pratade vi om... Nej, men typ vi pratade väl... Tog sådär en karantän?
Ja, precis.
Men...
Yes. Och för er som vill följa Sofia så finns hon på sociala medier och på strömningstjänster, så jag kommer länka det i beskrivningen så kan ni se det. Och sen så finns jag på sociala medier också och sådär, och så det länkar jag också i beskrivningen. Har du någonting du vill säga till mina lyssnare innan vi drar?
Det kommer ljusa dagar och ni som känner er väldigt ensamma nu, det kommer ju absolut att bli bättre. Prata med varandra, kom ihåg att inte släppa kontakter med folk för att man är ensam, utan det finns FaceTime och sådär. Jag vill bara någonstans lite grejer att skicka med, för att jag tycker det är viktigt att man inte tappar kontakten med omvärlden, så att man inte, så man håller sig glad.
Yes, och jag känner detsamma. Tack så jättemycket för att du var med. Det var jätteroligt. Och du är alltid välkommen tillbaka.
Tack så mycket. Det var skitkul. Ha det jättebra.
Detsamma. Hej. Oj, förlåt. Hej, jag bara la på av misstag. Det var inte meningen.
Nej, men jag trodde lägga på, så jag bara...
Ja, okej. Ja, men vad bra. Jag trodde du skulle säga någonting och så avbröt jag det på direkten. Okej, ja men grymt. Men du får höra avsnittet när jag redigerat det, så kommer det snart. Bra fredag på dig.
Du får skicka när du har redo.
Ja.
Så ska...
Det blir jättebra. Grymt.
Det blir jättebra.
Glad fredag. Hej.
Art is alive.